januari 2004 hörs en kraftig smäll i närheten av ett bostadsområde i Östra Karup. Flera människor vaknar till i natten, men ingen ser efter vad det är som har hänt. Morgonen därpå finner man en bil i ett dike. Rutorna är krossade och krockkudden på vänster sida är utlöst. Nyckeln sitter fortfarande kvar i tändningslåset, men någon människa syns inte till. Och vid en första anblick så ser det ut som en vanlig trafikolycka. Men efter ett tag så inser polisen att det handlar om mer än så. Och knappt 5 kilometer ifrån den kraschade bilen skulle snart 2 flickor hittas brutalt mördade.
Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 2 tar vi upp mord som har skett i Skåne. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om dubbelmordet på Hallandsåsen. Motorn från bilen brummar härligt. Ett ljud som Stina älskar. Ja, i själva verket älskar hon allt som har med bilen att göra. Hon hade fått den av sina föräldrar i present när hon tog sitt körkort. Och den blev snabbt hennes allt. Hon vårdar sin Renault Clio ömt. Och ingen annan får lov att köra den förutom hennes föräldrar. Ibland brukar hon ta med sig en kompis och bara åka ut och köra. Vanligtvis stannar de till på en parkering i Ängelholm. Där tar de av sig skorna, sätter igång radion och låter musiken flöda. Samtidigt som de lutar sig tillbaka och bara slappnar av. Det är fredagen den 9 januari 2004. Stina och kompisen Minna är på väg till ett uteställe i Båsta. Stina kör som vanligt, vilket hon gör med glädje. De plockar upp Minnas pojkvän och hans kompis innan de styr vidare mot festen. Kvällen övergår till natt. Och till slut bestämmer de sig för att åka därifrån. Tjejerna skjutsar hem killarna. Men när de själva ska åka hemåt mot Veinge föreslår Stina att de ska ta vägen förbi utestället igen och se om festen fortfarande är igång. När de kommer dit inser de att det nästan är folktomt och bestämmer sig för att åka hem i alla fall. Efter bara några 100 meter får de syn på 3 killar som går på gångbanan. Men är det inte Joel som går där? Frågar Stina. Stina och den 17-årige killen hade talats vid tidigare, men han var ingen som ingick i hennes normala bekantskapskrets. Hon bromsar in och stannar bilen in till vägkanten när killarna går. Stina vevar ner rutan och hälsar. Killarna berättar att de fryser, så hon erbjuder dem skjuts hem. Ett erbjudande de tacksamt tar emot. Joel pratar på under hela bilresan, medan hans kompisar Linus och Patrik mest sitter tysta i baksätet. Han berättar att det är en fest kvällen därpå som han tänkte gå på. Stina blir genast intresserad och när hon släpper av killarna utbyter hon och Joel telefonnummer. De bestämmer att de ska höra sig nästa dag och prata mer om festen då. I bilen förklarar Stina för Minna att hon vill lära känna Joel och hans kompisar lite bättre. Joel har nämligen hög status och är en kille som många ser upp till. Tjejerna säger hej då och godnatt till varandra. Men det blir ett kort avsked för nästa dag ses de igen. 18-åringarna åker till Minnas pojkvän där de ser på film. Men Stina vill snart åka vidare för att hinna gå på festen där hon ska träffa Joel. Men när hon ringer honom berättar han att festen har blivit inställd. Ungdomarna vill ses ändå och bestämmer sig för att träffas i hamnen. Stina och Minna hoppar återigen in i den lilla brummande Clion. När de kommer fram till mötesplatsen har det redan hunnit bli midnatt. Joel står tillsammans med sin kompis Linus och väntar. Stina föreslår att de kan åka till Ängelholm. Joel tycker det är en bra idé. Han har nämligen affärer på gång där. Han ber att få låna Stinas telefon eftersom pengarna är slut på hans egen. Tjejerna hör att han bestämmer tid och plats med personen i andra luren. Och när han lägger på undrar de vad samtalet handlar om. Joel berättar att han ska köpa 98% i sprit av en kille. Ungdomarna parkerar vid Mack i Ängelholm på Joels begäran. Där står redan killen som han har bestämt träff med. Joel går ur bilen och pratar med honom. Tjejerna hör inte vad de säger. Men efter en liten stund hoppar den okände killen in i bilen och ber Stina att köra bakom macken. Gör det diskret, ropar Joel efter dem. Även han hoppar sen in i baksätet och tar emot något av killen som sen går ur bilen och försvinner därifrån. Det är inte 98% i sprit som Joel nu har i sin hand. Det är ett tiotal tabletter. Stina och Minna frågar vad det är för något. Joel berättar att det är ecstasy. Tjejerna som själva tar avstånd från droger blir upprörda och frågar vad han skulle göra om hans styrfar som är lärare skulle få reda på vad han håller på med. Det får Joel att brusa upp ordentligt. Om någon inte kunde hålla tyst om det här så skulle han döda den personen. Drygt en vecka senare sitter en man på en buss och ser det skånska vinterlandskapet svischa förbi utanför fönstret. Träd efter träd passeras. Men plötsligt är det något annat som fångar mannens uppmärksamhet. På en liten väg in i skogen skymtar två bylten. Bussen åker förbi och han tänker inte mer på det. Inte förrän nästa dag. Han sitter i soffan och tittar på nyheterna precis som vanligt. Men det här blir en nyhetssändning han kommer minnas. Den otäcka sanningen går upp för honom. I bylterna han såg genom bussfönstret kan det mycket väl ha legat två människor.
Där hörde du alltså första delen utav dubbelmordet på Hallandsåsen. Och jag heter Linnea.
Och jag heter Amanda.
Och nu är vi alltså tillbaka för säsong 2 och ska leda er igenom ett helt gäng nya berättelser som utspelar sig i Skåne.
Ja, och vi är igång igen. Och välkommen tillbaka får vi säga till våra gamla lyssnare.
Och välkommen alla nya lyssnare också, för det hoppas vi att vi har ett par.
Absolut, och vi har ju en väldigt intressant säsong framför oss kan vi avslöja. Och det finns ju lite skillnader från säsong 1.
Som jag lite nämnde där också. Det var en miss. Men alltså, vi har ju förflyttat oss nu. Säsong 1 utspelar ju sig i Småland. Och nu har ju vi gått över till att täcka Skåne i säsong 2. Och dessutom ska det ju bli 12 avsnitt istället för 8. Så vi har utökat lite.
Och sen tar vi även upp en del äldre mord. Och det kommer ni få ett exempel på redan nästa vecka faktiskt. Och vilka mordfall vi tar upp i den här säsongen har ju faktiskt ni lyssnare väldigt stor del av.
Jag tror det är 10 utav de här 12 avsnitten som faktiskt lyssnarna har valt genom att skicka in tips och mejla oss och allting. Och alltså det är ju mord som vi kanske inte hade hittat annars. Så det tycker jag är jätteintressant att ni verkligen har öppnat våra ögon för det här.
Och det här är ju vi så tacksamma för. Och sen är det ju väldigt många som har hittat vår Facebook-sida under sommaren. Och där är det väldigt lätt att komma i kontakt med oss. Så gå in och gilla mordpodden på Facebook så kan vi ju hjälpa varandra ännu mer med den här podden.
Och där får ni också reda på allting som ni inte hör i podden. Men nu tycker jag vi går tillbaka för vi ska inte vandra för långt ifrån just det här fallet. Och nu handlar det ju om det här dubbelmordet i Hallandsåsen.
Och när vi säger Hallandsåsen är det nog många där som tänker, men vänta lite nu, ni sa ju precis att det är Skåne ni ska ta upp. Ja, men Hallandsåsen och alla platser som är involverade i det här fallet ligger faktiskt på gränsen mellan Skåne och Halland. Och det var många som just önskade att vi skulle ta upp det här fallet i den här säsongen. Så då valde vi att göra det. Och något jag tänker på det är att i den här åldern när man är 17-18 år så är det ju väldigt viktigt att passa in och umgås med rätt människor. Och vi har ju den här Joel som är en oerhört stark individ som många ser upp till trots att han hittar på väldigt många dumma saker. Och just det här grupptrycket som vi kommer få mer exempel på i det här fallet, det är ju väldigt skrämmande på ett sätt. Och det finns ju ett exempel, ett väldigt känt grupptrycksexperiment som gjordes på 1940-talet som vi tänkte ta upp, som vi tycker är väldigt intressant. Det gick ut på att en grupp personer skulle titta på olika linjer och säga vilka av dem som var lika långa. Och det är en uppgift som är väldigt enkel. Man ser ju väldigt tydligt vad det rätta svaret är. Men då fick alla utom en person i gruppen instruktioner om att svara fel. Mm. Och då fick då de här första personerna säga svaret först. Och de svarade ju då fel svar. Och den här sista personen som var försökskaninen utan att veta om det svarade då precis som alla andra i hela 80% av fallen, trots att den med sin ögon ser vad som är rätt egentligen.
Det är jätteintressant att du tar upp det här, för jag har ju faktiskt varit utsatt för det här experimentet, eller en väldigt liknande grej. Jo, absolut. Jag gick på högstadiet och min lärare sa till mig, Linnea, kan du gå ut och kolla om jag har fått ett paket? Kan du gå ner till liksom lärarrummet? Och jag sprang iväg, och när jag kom tillbaka så var det två linjer ritade på tavlan. Och de stod lite parallellt till varandra, och en var så tydligt mycket längre än den andra.
Mm.
Det kanske skilde liksom en decimeter på de här. Och så säger han, Linnea, vi håller på med ett experiment här. Kan du säga vilken av de här linjerna som är längst? Ja, det är den högra, säger jag. Och så tittar de på klassen och så säger han, tycker ni det? Nej, svarar allihopa. Och jag bara kommer ihåg att jag känner så här, alltså svetten börjar bryta ut. Och jag tänker, fan, är jag så dum? Och så börjar jag titta på tavlan igen. Nej, det är ju den högra som är längre, och jag får hålla fast på det här. Och igen liksom sitter alla och bara, nej, Linnea har fel. Och jag kan säga, jag vek mig inte. Så jag är en av de där i 20%. Men ångesten man kände och hur liksom, hur dumförklarad man kände sig av att inte passa in, den var väldigt, väldigt tydlig.
Och det här visar ju hur jobbigt det kan vara att faktiskt gå emot strömmen och hur svårt det är.
Mm.
Men om vi nu återgår till berättelsen. Joel och Stina har ju börjat umgås med varandra. Men vad vi vill veta nu är ju vad deras vänskap kommer få för konsekvenser.
Efter festen i Båstad och mötet vid macken i Ängelholm så går det en hel vecka utan att Stina och Minna träffas. På fredagen den 16 januari skickar Stina ett sms till sin vän och frågar om hon vill följa med på en fest i Varberg. Men Minna svarar att hon inte kan, hon ska träffa sin pojkvän. Och det är sista gången som de två vännerna pratar med varandra. Stina tar istället med sig sin kompis Hanna till festen. De lämnar sin barndomsstad, Veinge, runt klockan 10 på kvällen i Stinas lilla Clio. På väg mot Varberg gör de ett kort stopp för att tanka innan de åker vidare. Strax före klockan 1 på natten ringer Stina sin pappa och Hanna ringer en vän. Då är allting bra, men det skulle det inte vara så länge till. Klockan 2:15 samma natt hörs en kraftig smäll i Östra Karup. Flera boende i området vaknar till, men ingen ringer polisen eller kollar vad det är som faktiskt har hänt. Det är först 8 på morgonen som någon upptäcker vad det är som har orsakat det där märkliga ljudet. En man ser en bil som är nästan till totalkvaddad. Han ringer på hos grannarna och berättar vad han har sett. Och de går dit tillsammans och konstaterar att det inte finns någon person i närheten. Däremot hittar de en mobiltelefon på marken och de lägger in den i baksätet på bilen. Sen lämnar de platsen. Den krockade bilen är en Renault Clio. Ett par timmar senare så åker Lena och hennes man ifrån sitt hem. De är på väg till sitt häststall på Hallandsåsen. Plötsligt ser de en bil i diket och stannar till. På marken ligger saker och klädesplagg utspridda. Bland annat en mössa, ett par gympaskor och en ryggsäck. Men någon skadad människa syns inte till. För skadad kan man dra slutsatsen att personen är om man ska utgå ifrån hur bilen ser ut. Alla rutorna är krossade och den vänstra sidan av bilen är svårt skadad. Krockkudden är utlöst och nyckeln sitter fortfarande kvar i tändningslåset. I den främre delen av bilens kupéutrymme kan man känna en svag doft av urin. Lena tänker att hon måste få tag i någon person som vet vem bilen tillhör. Hon öppnar därför bildörren och sträcker sig efter mobiltelefonen som nu ligger i baksätet. Det står Stina på den. Lena tittar efter i samtalshistoriken för att ta reda på vem personen som äger telefonen och kanske även bilen senast ringde till. Kontakten som dyker upp på displayen är döpt till Joel i Båstad. Hon ringer dit. Inget svar. Lena letar vidare i listan och hittar kontakten mamma. Hemma i Veinge är Stinas mamma på vägen i duschen när hennes telefon ringer. På displayen står det dotterns namn, men när hon trycker på den gröna luren och svarar så är det inte dotterns röst som hörs. På andra sidan är det istället Lena som berättar om bilen i diket som hon och hennes man har hittat. Hon beskriver hur den ser ut och mamman förstår direkt att det är Stinas bil. Samma bil som dottern och kompisen Hanna åkt med till Varberg kvällen innan. Föräldrarna till flickorna kastar sig in i sina bilar och åker mot olycksplatsen i Östra Karup utan att egentligen veta vad de har att vänta där. Synen av den kraschade bilen blir för mycket för Stinas mamma som tas om hand om av polisen som redan är på plats. Om någon suttit i baksätet när bilen kraschat så kan den personen omöjligt ha överlevt. Bakpartiet är helt förstört. Polisen försöker kartlägga vad det egentligen är som har hänt. Vägbanan är blöt men inte snötäckt och man kan inte heller urskilja några bromsspår på vägen. Däremot syns tydliga hjulspår från vägbanan fram till trädet som bilen står vid. Bilen tycks därför ha sladdat av vägen och glidit med långsidan ner i diket och in i trädet. Polisen söker igenom terrängen i närområdet men inga skadade personer hittas. Var kan flickorna ha tagit vägen? Fynden runt omkring bilen förbryllar polisen. Man hittar Stinas plånbok, Hannas sportskor, kläder och matvaror. Samtidigt påpekar Stinas styvpappa att efter att ha tittat på bilen så tror han knappast att det är Stina själv som har kört den. Förarstolen är för långt tillbakadragen. Han berättar också för polisen att Lena som hittade bilen hade sett att Stina ringt en Joel i Båsta under natten. Och det får orosklockorna att börja ringa ytterligare. Polisen vet nämligen vem Joel i Båsta är. Och de vet också att han bor bara några 100 meter därifrån. 17-åriga Joel har ett rykte om att vara den farliga killen som inte har några gränser och som inte heller tvekar inför att använda våld för att lösa konflikter. Han är känd som en tuffing i Båsta och verkar trivas i den rollen. Han hade blivit aktuell för sociala myndigheter redan som en 15-åring och sen sattes den onda bollen i rullning. Joel har missbrukat både ecstasy och hash och i oktober 2003 så dömdes han för ringa narkotikabrott. Samma år hade han även dömts för olaga hot och vid 5 olika tillfällen för misshandel. Han tillhör en av Sveriges mest kriminella familjer och det märktes tidigt att han snart skulle följa i deras fotspår. Men även om han var känd hos polisen sedan tidigare och hittat på diverse dumheter så var det nog ingen som kunde föreställa sig hur farlig han faktiskt kunde vara. Inte förrän nu. Polisen åker hem till Joel för att höra vad han vet. De berättar om den krockade bilen och frågar om han vet var flickorna är någonstans. Ni får gärna komma in och titta, men flickorna är inte här, säger Joel. Vi har fått uppgifter om att flickorna skulle hämta dig under fredagskvällen, kontrar en av poliserna. Joel rycker bara på axlarna och medger att det stämmer. Flickorna hade ringt och sagt att festen de var på var tråkig och de skulle komma förbi om en liten stund. Men de hade aldrig dykt upp. Den unga mannen verkar lugn och sansad, så polisen har inget annat val än att tro honom, i alla fall för stunden. Men i själva verket så vet Joel precis var flickorna befinner sig. Samtidigt som Joel förnekar att han vet någonting om olyckan eller flickorna, så sitter Hannas och Stinas familjer hemma. Trafikolyckan och ovissheten om vad som har hänt deras döttrar, deras systrar, är smärtsam. De vill göra någonting för att få processen att gå snabbare. Någonting som hjälper dem att få hem deras älskade Stina och Hanna igen. Genom att ringa runt till människor i trakten får Stinas pappa reda på att en kille i Båstadstrakten, Linus, som både är bekant med de försvunna tjejerna och Joel, har nu tagit kontakt med en fältassistent under lördags eftermiddagen och bett om skjuts hem. De vet det inte då. Men den här händelsen skulle få stor betydelse i den kommande utredningen. Linus är Joels raka motsats. Han har inte speciellt mycket vänner och han har svårt att ta för sig i sociala sammanhang. För det mesta står han i bakgrunden och han har inte lätt att få tjejer. Därför är han också överlycklig över att få vistas i populära Joels omgivning. Trots att Linus är ett år äldre än Joel så är det Joel som är hans förebild. Tillsammans hade de två unga männen under en natt gått från att vara två killar som hittade på diverse bussträck till att få titeln mördare. Men att få fram sanningen skulle bli svårt för polisen. Drygt en vecka innan Stinas bil hittas har det varit inbrott på en firma där någon har stulit ett kassaskåp och en pickup. Bilen hittades, men inte kassaskåpet. Ägaren var väl bekant med småvägarna på Hallandsåsen och visste att det var många som dumpade skräp och stöldgods på en liten skogsväg vid den gamla E6an. Den 18 januari, dagen efter att Stinas bil hittats, så bestämmer sig firmaägaren för att ta sig en biltur tillsammans med sin fru och se om han inte kan hitta det där kassaskåpet. Han kör bara in en liten bit på den lilla vägen för att inte riskera att skada bilen. Frun sitter kvar medan han parkerar och går ut i den friska luften. Relativt färska hjulspår på marken fångar hans nyfikenhet och han börjar gå. Efter ungefär 10 meter vänder han om och springer tillbaka till bilen där hans fru sitter och undrar vad det är som pågår. 4 ord räcker för att hon ska förstå vad det var som fick maken att vända på klacken så tvärt. Jag såg 2 lik.
Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 2 tar vi upp mord som har skett i Skåne.
Och där hörde du alltså andra delen av dubbelmordet på Hallandsåsen. Och vi bryter av lite som vanligt och vi har faktiskt väldigt intressanta saker att ta upp i den här diskussionen. För vi har ju ett förhör som hålls under den här tiden. Eller det hölls flera förhör egentligen. För när det går upp för polisen att det här handlar om ett mord, då blir det ju väldigt bråttom i utredningen. Bevisen måste säkras och de här gärningsmännen måste ju gripas innan de hinner prata ihop sig om en historia och röja undan de här bevisen. Och Joel och Linus, de blir ju direkt misstänkta.
Ja, precis.
Eftersom de verkar ju ha haft den här kontakten med flickorna under mordnatten. Så man börjar ju förhöra människor, väldigt många människor framförallt.
Ja, det är över 100 personer som förhörs. Och det är allt från flickornas anhöriga till pojkarnas familjer, vänner, taxichaufförer, tidningsbud, boende i Båstad, liksom alla som kan ha någon aning om vad som har hänt.
Mm. Och du har ju koll på ett av de här faktiskt viktigaste förhören. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, det är ju ett förhör som får väldigt stor betydelse och det är med en fältassistent som vi har valt nu att kalla för Björn. För han var med och byggde en fritidsgård i Båstad som var som ett projekt för ungdomar där. Och där var Joel och Linus trogna besökare redan från starten. Och de hade det ju ganska, ja men ganska stökigt hemma och de kände att Björn kunde de prata med. Så han blev ju som en liten kontaktperson för dem kan man nästan säga. Och trots att de var väldigt kaxiga, de här killarna, ganska stökiga, så tyckte Björn om dem. Och han såg den här ganska tuffa fasaden som ett sätt att kalla på uppmärksamhet. Och det är någonting som jag tror är ganska vanligt.
Mm. Jo, men det är väl så att det är väldigt mycket i ungdomen som kan leda över till brottslighet men som också kan gå över. Och i det här fallet vet vi att det inte gjorde det. Men det sägs så mycket intressant i det här förhöret ändå. För på lördagen den 17 januari, samma dag som Stinas bil hittas i diket, så ringer det ju på Björns dörr runt 4-tiden på eftermiddagen. Kan du inte berätta lite om vad som hände då?
Jo, för utanför står alltså Linus och i handen håller han en plastpåse med en jacka i. Och det här tycker Björn är ganska konstigt för det är väldigt kallt ute, så varför har han inte på sig jackan och varför ligger den i en plastpåse? Och Linus säger då att det beror på att det är gräsfläckar på den. Men då menar ju Björn att amen, hur kan det vara det? Det är ju minusgrader ute. Och det har inte Linus riktigt något svar på. Men han liksom avbryter den här diskussionen och säger att han är hungrig och frågar om Björn kan skjutsa honom hem, vilket han också gör. Och då upptäcker ju Björn något mer.
Mm. Att Linus har ju faktiskt rivmärken i ansikten. Och det frågar ju Björn honom om. Och som svar får han ju att det är Joels hund som har orsakat dem på honom.
Och efter att Björn då släpper av Linus så åker han tillbaka till Båstad. Men han känner ju i magen att det är någonting som är fel. Men vad det är, det vet han ju inte. Men han får höra att det här har hänt de här flickorna, så börjar hans misstankar att väckas i liv kan man ju säga.
Mm. Men jag tycker faktiskt att vi lyssnar klart. Vi lyssnar på den sista berättelsedelen nu. För Stina och Hanna, de har ju faktiskt hittats mördare. Och det väcker ju jättemånga frågor, precis som de här som Björn har. Och de ska vi få svar på nu.
Mm.
strålkastarljuset hamnar tidigt på Joel och Linus. Genom förhör med andra ungdomar kommer det fram att pojkarna träffat Stina och hennes kompis Minna helgen innan. Och att de troligtvis kunde veta vad som hände under mordnatten. Deras kläder skickas till teknisk analys och polisen hoppas att det inte redan är för sent. Om de har otur så har pojkarna redan hunnit göra sig av med kläderna de hade under mordnatten. I förhör uppmärksammar polisen skador på Linus och Joels ansikten och händer. De påstår att de umgicks med varandra under mordnatten. Men Linus hävdar att Joels hund orsakat skadorna. Medan Joel själv säger att de varit i slagsmål i Klippan den 9 januari. Enligt honom hade de inte alls varit ute och gått med hunden. Han avskydde familjens hundar. Och det är fler detaljer som skiljer pojkarnas berättelser åt. De har svårt att ge en övertygande bild av vad de ägnat sig åt under mordnatten. Det enda de är helt överens om är att de inte hade träffat Stina och Hanna. Men faktum kvarstår. De var båda skadade. Och den krockade bilen hade hittats bara några hundra meter från Joels hem. Rättsläkarens undersökning av pojkarnas skador motbevisar dessutom deras berättelser. Joels skador kan inte alls ha uppkommit i ett slagsmål den 9 januari. De är nämligen bara ett par dygn gamla. Joel behåller hela tiden sitt lugn och försöker övertyga polisen om att allt bara är ett missförstånd. Linus däremot har svårare att prata och det märks att han mår dåligt. Till slut kommer genombrottet i utredningen. En man ringer och berättar att han sett pojkarna i Stinas bil under fredagskvällen. Han är inte det minsta osäker på sin sak och kan namnge dem direkt. Nu återstår bara frågan, varför? Polisen genomför husrannsakan i pojkarnas bostäder och hittar flera föremål som kan kopplas till mordet. Deras mobiltelefoner tas om hand för tömning och analys, vilket visar att de befunnit sig vid mordplatsen under fredagsnatten. Joel fortsätter komma upp med den ena historien efter den andra. Den enda gemensamma nämnaren historierna har är att han själv är oskyldig. Linus däremot begär att få ett enskilt samtal med sin advokat. En stund senare meddelar advokaten att Linus nu vill berätta sanningen. Kvällen före mordnatten sitter Linus hemma hos Joel. De spelar kort och dricker sprit. Joel och Stina pratar i telefon flera gånger. Han försöker övertyga henne och hennes kompis om att komma till Östra Karup. Först vill de inte, men sen ger de med sig. När Joel lägger på får pojkarna en idé. En idé som kommer bli orsaken till att Stinas och Hannas framtid tas ifrån dem. Joel och Linus får för sig att ta Stinas bil. De tycker det skulle vara kul att köra själva och åka några rundor. De träffar flickorna runt midnatt på kyrkogården i Östra Karup. Färden går mot Ängelholm där de kör runt en stund för att sedan återvända till den gamla motorvägen. Joel ber Stina köra av vägen. Hon gör som han säger och kör in på en liten grusväg och stannar med bakdelen mot vägen de kom ifrån. Joel säger åt henne att vända bilen. Varför då? Undrar Stina. Det känns bättre så vi kan dra om det kommer någon, förklarar Joel. Medan flickorna vänder bilen går pojkarna iväg för att kissa. Och då kommer idén på tal igen. Idén om att ta bilen. De går tillbaka. Joel och Linus öppnar varsin framdörr och går till attack mot de inte ont anade flickorna. De sliter ut dem ur bilen och både slår och sparkar tills de ligger medvetslösa på marken. Pojkarna har riktat slagen mot deras huvuden, vilket orsakar hjärnskador. Flickorna lever fortfarande, men de kan inte röra sig. Joel och Linus hoppar in i bilen. Joel, som varken har körkort eller körvana, får inte igång den. Han säger åt Linus att hoppa ut och putta på. Linus gör som han säger. Det gör han ju alltid. Då inser Joel att han har handbromsen i. Han lossar den och ropar på sin kamrat att hoppa in igen. Linus tycker att Hanna ligger i vägen och sparkar till henne så hon vänds från mage till rygg. Sen åker de iväg, fullt medvetna om att Stina och Hanna ligger kvar på den frusna marken, oförmögna att ta sig därifrån. För att ha någon chans att överleva måste de ha hjälp. Och det nu. Men det bryr sig inte pojkarna om. De har ju äntligen fått tag i bilen. Men så många roliga rundor blir det inte för Linus och Joel, som bara hinner ner för backen innan de tappar kontrollen över bilen och kör ner i diket. På den lilla skogsvägen ligger Stina och Hanna kvar. Temperaturen ligger runt nollan. Och de har varken jacka eller skor. Hjärnskadorna de fått av misshandeln i kombination med nedkylningen gör att de under natten avlider på platsen. Allt för att två killar fick för sig att det skulle vara roligt att köra lite bil. Den lilla skogsvägen är idag nästan igenvuxen och korsas av nedblåsta träd. Precis i början av den står en minnestavla. Ett vitt kors med färg som flagnar. Och en nallebjörn som med tiden blivit tilltygad av väder och vind. Men en sak är säker. Även om tiden går så kommer sorgen, saknaden och smärtan som natten orsakade aldrig någonsin att försvinna. Hur mycket det än regnar eller blåser.
På grund av sin låga ålder dömdes Joel och Linus till sluten ungdomsvård i 4 år av Helsingborgs tingsrätt. Domen överklagades och hovrätten valde att fastställa Joels straff. Linus däremot hade hunnit fylla 18 år när ärendet togs upp igen och hans dom ändrades därför till 8 års fängelse. Joel erkände aldrig vad han hade gjort men har efter avtjänat straff begått flera andra brott. Det var allting som vi hade att berätta om dubbelmordet på Hallandsåsen. Alla personer som vi nämnde i berättelserna, de heter egentligen någonting annat. Och all information den är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla Mordpodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi söderut i Skåne och då ska vi berätta om sjukhusmorden i Malmö.
Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautics.